Välkommen till Split Visions gruppspels special, sponsrat av Svenska Spel, stolt huvudsponsor till svensk fotboll. Som vanligt är det med mig, Karin Löving, och med Stina Segerström. Välkommen Stina.
Tack.
Nu är det inte många dagar kvar. Lite försmak fick vi lördags när det var träningsmatch mot Holland. Alltså det blev en lite speciell upplevelse med en plan med ungefär hur många streck som helst och ett åskväder som gjorde en halvtimmes avbrott. Men vad säger du om vi bortser från de här yttre omständigheterna?
Ja, det var ju inte någon superunderhållande fotbollsmatch kanske. Men jag tycker ändå att det var bra. Alltså jag tycker det känns bra. Alltså spelare som hade kommit tillbaka, Lisa Dahlqvist fick vi se. Tycker jag ser väldigt bra ut. Det är spelare som har haft lite uppehåll. Ja, Lotta till exempel. Fick en match i bena, fick göra mål. Kosse fick göra mål. Sofia Jakobsson såg pigg ut. Jag tyckte ändå backlinjen. Tittar man, nu blev det en halvlek då med det jag tror kommer vara startbacklinjen. Tyckte ändå det såg bra ut. Alltså det var, man håller igen lite när det är en sån här match. Man vill verkligen inte åka på någonting. Så att vi vet ju att de har några procent till att plocka fram. Jag tycker det känns bra.
Mm. Det där åskavbrottet, det kanske inte var så dumt ändå. För nu har de ju testat hur det funkar. Så det blir ju ingen nyhet för dem om det nu skulle bli så mitt under en VM-match. Men hur svårt är det med en halvtimmes paus mitt i matchen?
Ja, jag har varit med om det en gång i en träningsmatch när vi var i USA. Av samma anledning att det ösregnade och började åska. Ja, det blir ungefär som en halvlek på så sätt att det blir ett avbrott. Och matchbilden ser ofta väldigt annorlunda ut efter. Så det kan ju vara både positivt och negativt. Det beror ju på vilket flow man är inne i innan avbrottet. Spelarna är ju så pass proffsiga att man fixar det. Sen är ju kroppen lite ovan för det läggs ju på en halvtimme. Om man tänker allt med mat och återhämtning och så. Utan man är ju van vid att spela 90 minuter. Men när det blir en halvtimme. Jag tänker mer att det är lite jobbigt. Nu visste man ju inte om det skulle komma fler åsknallar. Om det skulle bli uppskjutet igen. Det var inte riktigt säkert att matchen skulle spelas klart. Att den biten är nog lite mer frustrerande. Att man inte kan ställa sig in på vad som kommer hända. Att ska jag vara igång nu eller är vi färdigspelade? Men så som det såg ut efter det här uppehållet så tyckte jag att de svenska spelarna verkade klara det alldeles utmärkt. Och som du säger att det är både gott inför ett VM där det är mycket möjligt att det här kan hända.
Mm. Och det var ju lite svårt att se på TV men det regnade ju väldigt, väldigt mycket.
Ja, precis. Det öste ju verkligen ner och det har jag fattat det som när jag har hört med några tjejer i laget att det var verkligen det värsta regn och vädret de spelat i. Och som sagt, det är svårt att se det på TV och då bedömer man ju spelet som att förutsättningarna är som vanligt. Men det var ibland lite svårt till och med att se.
Ja, då är det inte så lätt. Nej. När man inte ser. Vi kommer ju inte ifrån att prata om det här med skador och känningar i det här läget.
Nej, det gör man ju inte. Det har ju varit en hel del sånt, kanske lite mer än vanligt. Mm.
Alltså det är ju i och för sig dagsnotering på detta. Och även om det inte är långt mellan det att vi sitter här och spelar in och ni kommer lyssna så hinner ju saker ändra sig. Men just nu är läget i alla fall sånt att läkaren Jelverton Tegnér säger att alla borde vara okej för match när VM drar igång. Och han säger på förbundets hemsida att det är en massa spelare småskadade och det är antalet spelare som är problematiskt, inte skadorna i sig. Ska vi ändå prata lite om vilka det är som har lite bekymmer?
Ja, men det kan vi väl göra lite snabbt. Då var det ju, om vi tittar på Hollandsmatchen så var det Emma Berglund som fick en känning i baksida lår som hon tidigare haft problem med och kliva av. Men hon var ju igång och tränade redan dagen efter så det tror jag var en säkerhetsåtgärd för en krampkänning. Sen blev hon trampad på handen.
Ja, men precis, på träningen där. Där sa hon också det, för hon har ju erfarenhet av att bryta ben i handen. Vi minns ju Champions League-matchen mot Wolfsburg. Men hon säger att så är det inte, utan det verkar röra sig om en blödning.
Ja, precis. Och handen, den använder man inte så jättemycket. Så att, eftersom hon inte är målvakt, så det där kan man ju bedöva, tänker jag. Så det är jag inte så orolig för. Då var det värre med baksidan i så fall.
Ja, men precis.
Och sen har vi en mittback till, och Charlotte Rolin missade ju matchen med en känning i en häl, men hon var också tillbaka och träna för fullt, liksom Jessica Samuelsson. Så det är ju både ändå gott.
Mm. En viss oro verkar ändå finnas eftersom Pia Sundhage har kallat in en reserv från hemmaplan. Marina Pettersson Engström från KIF Örebro.
Ja, precis. Så det är ju tur att vi har så himla mycket bra mittbackar, för att det är de som har haft det lite strul. Så Marina är en fullgod ersättare om det skulle hända någonting. Och jag tror att de kommer kunna fullfölja både Rolin och Berglund. Att de är så pass rutinerade att de har liksom bromsat i tid för att kunna vara fräscha till mästerskapet. Men det är klart att har man möjligheten att ha en extra backup som dessutom har kört den här tidsomställningen, så är det smart.
Mm. Det blev ju Amanda Ilestedt som klev in när Emma Berglund lämnade. Och hon gick på rätt hårt, och hon fällde både en holländska och Therese Sjögran i samma situation. Och sen mot slutet av matchen så gick hon hårt på igen, och då kunde det ju gott och väl ha blivit straff.
Ja, men hon gjorde ju ändå, hon fick ju berömma Pia efteråt och gjorde liksom ett, och visade att hon ville vara med och slåss om en plats. Så det blir lite annorlunda. Vi har pratat om det innan, det här med mittbackar, att på andra positioner på plan, så när du kommer in så vill du visa någonting, alltså du vill prestera, och det blir lite konstigt som mittback, för att där ska du ju egentligen, vad ska man säga, alltså du är ju ett kollektiv där, det är inte så att du ska egentligen göra några soloprestationer eller vara övertaggad, att det blir ofta att du går kanske lite över gränsen. Så det är svårt, och det är det som har varit problemet med att det inte har varit klart vem som ska spela mittback. Men nu har ju Amanda ändå fått en halvlek. För hon kan man ju ändå säga, hon var ju den sista av mittbackarna in i truppen. Och visar ändå att hon vill vara med. Så jag tror att hon känner nog själv också att hon var lite övertaggad. Så det har hon ju, skulle hon få mer speltid under VM:et, så tror jag att hon har fått ur sig den här matchen. Så att, egentligen så kan jag tycka att det var lite positivt.
Om vi flyttar oss fram mot mittfältet så slussas Lisa Dahlqvist in i fullt spel igen. Hon klev av träningen dagen efter match, men det var helt enligt plan. Och enligt uppgift så ser allting bra ut. Olivia Skog, hon klev av träningen och hade en liten översträckning i knät. Och hon ska köra lite rehab de närmaste dagarna, men det ser inte heller ut att vara några stora bekymmer. Ytterligare en skada, Maria Banusic har en lättare hjärnskakning. Hon krockade ihop med någon på träning. Och ja, hon hade fortfarande lite symptom, men det ska tydligen inte heller vara några problem att ta sig tillbaka innan matchstart, om det nu skulle bli aktuellt. Hon är ju reserv. Ja, det känns som att det är mycket skador, mycket känningar. Hur kan det påverka uppladdningen och stämningen i laget, tror du?
Jag tror faktiskt att det är mest media och vi som sitter och oroas och spekulerar, att det är ju som Hjelverton säger, det är små skavanker. Så jag tror inte att det påverkar så mycket, just för att det är lite mindre skador, och jag vet att man är lite extra försiktig, att det är mycket möjligt att många av de här små skavankerna skulle det tränas med för fullt om det var i en annan situation. Men nu är det så mycket som 7 matcher som de kan spela närmsta tiden här ganska tätt, och då vill man vara helt på det säkra med att man inte chansar. Så jag tror att de tar lite lätt på det faktiskt. Lite lättare på det än vad vi gör.
Ja, men då väljer vi att ha en positiv inställning till detta. Ja, men då säger vi det. Ja, jättebra. Om vi nu istället blickar framåt. Nigeria står för motståndet i Sveriges första VM-match. Nigeria har varit med i alla 6 VM som har spelats. Som bäst har de kommit till kvartsfinal, och det var 1999. Så det är ju ett tag sedan. Senast 2011 så tog de bara 3 poäng, och det var en 1-0-seger mot Kanada i en match som faktiskt inte betydde någonting. Däremot så har det gått bra för dem i U20-VM, och där har de sviten 2-4-2 på de 3 senaste mästerskapen.
Ja, precis. Och nu bygger då den här förbundskaptenen Edvin Okon sitt landslag runt de unga spelarna som är födda i början på 90-talet. De flesta spelarna i truppen spelar i den inhemska ligan, och många av dem i det laget som förbundskaptenen själv tränar, vilket man kan ha lite åsikter om. Det är inte riktigt det upplägget som vi är vana vid. Ingen av de svenska nigerianskarna är med i truppen, och det är ju anmärkningsvärt, för det är ju spelare som håller riktigt hög nivå.
Vi har pratat med Sveriges Nigeria-spion, F-19-landslagets förbundskapten Kalle Barling, för att få veta vad han har hittat. Vi har tyvärr inte någon ljudinspelning att dela med oss av, för vi har haft lite motvind på den punkten. Men vi har hans information i alla fall, så den tänkte vi att vi skulle delge er. Stina, du har också tagit del av vad han säger.
Ja, precis. För det första så säger han ju då att Nigeria inte har varit ett särskilt lätt land att spionera på, för de har inte spelat så många matcher. Och av de tre matcherna som har spelats så har två av dem inte varit med full trupp. Och den sista de spelade mot Kanada var dessutom bakom stängda dörrar. Så det han har kunnat titta på är de VM-kvalmatcherna som spelades i Afrika, och det var i oktober förra året. Men det han säger om Nigeria är att det är ett metodiskt lag, men med en helt annan metod än europeiska lag, där de lägger väldigt stor vikt vid markeringsspel i defensiven och smarta kombinationer i offensiven.
Ja, han pratar om att lagets styrka är det offensiva spelet. De har skickliga passningsspelare på innermittfältet, farliga forwards och offensiva ytterbackar. Och de lär också ha ett gäng bra intränade fasta situationer. Och där är det Ebere, med reservation för uttalet, som är nyckelperson. Hon har en väldigt fin vänsterfot.
Ja, och de svaghet som Kalle funnit är att de lämnar ytor inne i sin formation i och med att forwards inte jobbar hem så bra. Och dessutom så är målvakten lite svag i höjdspelet. Och det är ju något vi kan hoppas på att Sverige kan utnyttja.
Ja, jag frågade Kalle vad han tror blir nyckeln i matchen mot Nigeria. Och han svarar att det offensiva omställningsspelet alltid är viktigt mot så offensiva lag som Nigeria.
Ja, och det har alltid varit en av Sveriges styrkor. Och det har de ju visat prov på, att de fortfarande är väldigt bra på att vinna boll och ställa om mot ett ganska så oorganiserat och dessutom markerande försvar. Så det är viktigt. Sen är det också viktigt att, alltså som man säger, det är en fotboll man kanske inte är jättevan vid med markeringsspel. Och ibland kan det vara lite frustrerande, och Sverige har haft lite svårt med det. För att man är så van vid att luckra upp sitt motstånd på ett visst sätt. För att ja, du brukar ju som sagt inte, du brukar inte ha spelare som springer och jagar dig. Så det är också viktigt. Men jag tror att de, som sagt, Sverige har mött Nigeria. Och jag tror att spelarna ändå är förberedda på det och kommer få med sig några nycklar på hur man ska lösa det. Men det blir viktigt om man jämför med motstånd med lag som spelar liknande som Sverige spelar. Det här blir annorlunda.
Mm. Vi har även pratat med USAs assisterande förbundskapten Tony Gustafsson. Ni ska få höra vad han har att säga om Nigeria.
Tittar du på Nigeria så kan man säga att de är väldigt explosiva och fysiskt starka och inte rädd för att gå in väldigt tufft en mot en spelet. Duktiga tacklingsspelare. Anfallsmässigt bra individuell teknik en mot en. Ett anfallsspel som bygger lite mer på individuella prestationen eller ett kollektivt anfallsspel. Men det var bara en kort summering. Det finns massa nyanser och detaljer däremellan.
Vi kommer att få höra mer av Tony i nästa avsnitt när vi snackar upp USA-matchen. Men Stina, vad tänker du nu om motståndet Nigeria och att det är just den första matchen?
Ja, att det är den första matchen, det blir lite speciellt som sagt, för att man har inte jättebra koll på Nigeria. Och sen eftersom de spelarna vi känner till inte är med, så har vi ännu mindre koll på dem. Men jag tänker spontant att det inte är ett superstarkt motstånd. Jag har svårt att se att de spelarna som han har lämnat hemma, alltså de svenska spelarna, att det ska finnas spelare som är bättre. Så för Sveriges del så är det rätt skönt att slippa möta sig Michael till exempel på topp. Så jag tycker att det känns bra. Om det däremot är så att de här spelarna har blivit lämnade hemma för att det finns ännu bättre spelare, då kan man ju bli lite orolig. Så att det ska bli spännande att se. Lite svårläst tycker jag att det är. Och som sagt, de har ju liksom haft en bra historia med U-landslaget. Det brukar ändå vara ett steg upp. Så jag tycker att det är en ganska så stor fördel Sverige inför den här matchen.
Mm. Sverige har ju 4 spioner. Kalle Barling, som alltså haft koll på Nigeria. Thomas Denneby, han har haft Australien på sitt bord. Honom ska vi höra längre fram. John Natal har kollat upp USA. Han var en del av Pias stab både i Boston och Philadelphia, och han har även varit videoanalytiker för det amerikanska landslaget. Sen har vi en fjärde, och det är Skottlands förbundskapten Anna Signöl. Hon har inte haft något specifikt land på sin lott hittills, utan hennes jobb börjar nu, där hon ska följa de eventuella motståndare som blir när, jag säger när, Sverige går vidare från gruppen. Och nu ska vi lyssna lite på Anna. Vår krönikör Alva Nilsson har träffat henne när hon var i Sverige alldeles nyligen. Det är lite blåsigt och lite kaféljud i bakgrunden, men ni får hålla till godo.
Här kommer 3 minuter med Anna Signö. jag var och tittade faktiskt med Pia på England, USA. Men annars så börjar jag mitt uppdrag nu när vi åker iväg till Kanada. Framförallt ska jag ju titta på Tysklands grupp, Norge, men även Kinas grupp.
Ditt arbete börjar på plats när mästerskapet börjar. Men har du sett något mer inför det här mästerskapet?
Jag har ju varit ganska intressanta resultat, som Schweiz mot Sverige till exempel. Sen kanske man inte tycker att Japan har övertygat så mycket. Brasilien var ju ganska bra i, det är ju ganska bra ifrån sig i Algarve. Tyskland verkar ju väldigt bra, måste jag ju säga.
För ovanlighetens skull.
Ja, precis. Nej, men jag tror ju att det kommer bli ganska, ett VM med 24 lag, det är ju roligt. Mm. Men jag tror ju faktiskt att några av de här lagerna, 20-24, som inte kommer att gå till 16-delen, kommer bli ganska stora siffror. Mm. För jag tror att de bästa lagerna är ganska bra. Men man ser alltså, konkurrensen blir ju tuffare och tuffare. Med Schweiz som sticker upp, som jag sa. Holland är en outsider också. Man vet ju, speciellt i Sverige så vet vi ju vad Martens och Manon Mellis kan göra. Nya Zeeland har ju också, tror inte de blir någon som går till semifinal. Men ändå ett ganska gediget lag. Och jag tror jag kommer stå mellan några topplag ändå. Våra vanliga topplag. USA har ju imponerat. Sen ska det bli intressant att se om Kanada klarar av det. Med hemmatrycket och det kan ju bli antingen eller.
Mm. Tittar man på det senaste mästerskapet, internationella mästerskapet OS 2012, så var de ju rysligt nära att ta sig till en final. Mm. Alltså. Och nu har de hemmaplan.
Det ska bli intressant att se, för jag håller med dig om att de är så otroligt nära tillsammans. Som lag är de ju oerhört effektiva i det de gör.
Frankrike så nämns som en potentiell vinnare. Mm. Men vi känner ju till de franska nerverna. Tror du att Frankrike kan bryta det?
De har ju varit ganska målmedvetna i sitt sätt att prata, så att de säger ju själva att de kan ta medalj och kan vinna VM. Mm. Är det ett tecken på att man har en annan mental styrka det här VM:et? Det jag tror med Frankrike så är att de spelar oerhört bra fotboll, saknar lite en riktig målgörare.
USA då? Kan de vinna den mästerskapet?
Det tror jag faktiskt. Det är kanske det lag som har varit tillsammans med, eller till och med mer än Tyskland, övertygat mest i alla fall i alla träningsmatcher, tycker jag.
Innan vi avrundar här så finns det självklart en fråga till vi vill ha svar på. Och det är ju om Sverige kan vinna VM.
Det tror jag, och det säger jag inte bara för att jag tycker om Sverige. Utan det tror jag faktiskt. Därför att fast nu lite otur med skador och sådana saker, så har vi en central linje. Som jag tror oerhört mycket på.
Med de orden tackar vi Anna Signöl för att du tog dig tid att vara med. Tack så mycket, Anna.
Mm, tack.
Ja, det där var Anna Signöl alltså.
Ja, och där har vi ju tur som att ha med henne i det svenska teamet här. Synd för henne att Skottland inte tog sig till VM, men bra för oss. För det är en klok kvinna.
Mm. Ska vi bara kort nämna någonting om hur det har varit tidigare när Sverige har mött Nigeria?
Ja, precis. Det är ju inte första gången i VM-sammanhang. Jag var med när vi spelade 1-1 mot dem i öppningsmatchen 2007. Så det är ju, ja, precis. Det är nog rätt många tjejer i truppen som kommer ihåg det. Och det är lite tufft och speciellt att möta Nigeria. Just för att det är en match som vi måste vinna. Så att, ja, nej, det har tjejerna varit med om förut. Och nu tycker jag nog att det är dags att och vinna den matchen.
Då har vi kommit till en ny programpunkt som jag ser fram emot mycket. Det är Stinas startelva.
Ja, jag har då satt ihop en startelva utifrån det vi vet idag.
Mm, då kommer den här.
Då har vi målvakt Hedvig Lindahl, backlinjen från höger, Elin Rubensson, Nilla Fischer, Emma Berglund, Sara Thunebro. Mittfält från höger, Sofia Jakobsson, Caroline Seger, Lisa Dahlqvist och Therese Sjögren. Och på topp Kosovaras Lärne och Lotta Schelin.
Där hade vi alltså Stinas startelva. Det var en liten skillnad där mot uppställningen mot Holland. Du hade bytt plats på Koss och Sofia. Jag gillar det, för jag gillar kombinationen Sofia-Elin Rubensson på kanten. Jag tycker deras samspel där är något jag verkligen gillar att se. Och det var ju något som jag tyckte var ett riktigt guldkorn i matchen mot Schweiz till exempel. Så att det gillar jag. Var det lite så du tänkte?
Ja, dels det. Sen tycker jag också att Kosse kommer mer till sin rätt uppe på topp. Hon försvann lite i matchen mot Holland. Och där tycker jag att Sofia får ut mer av sitt spel på kanten. Det är en mer renodlad kantspelare än Kosse. Kosse är ju smart, instick, alltså hålla bollen. Hon är ingen kantlöpare. Även om Sofia också gör det bra på topp, för det gör hon. Hon har ju varit i en målform och det är väl så tanken är. Men jag menar, det är inget som säger att hon inte kan ge mål från kanten. Så jag skulle definitivt byta plats på de två. Sen har jag ju bytt vänsterback och satt in Sara Thunebro. Jag tror ju att de, alltså Lina Nilsson, Sara Thunebro och Elin Rubensson, de kommer spela alla tre. Det är tufft att vara ytterback idag, som vi har pratat om tidigare. Så det krävs att alla de är igång. Jag tycker att Tunis vänsterfot ska vara med i öppningsmatchen mot Nigeria. Jag tror att fasta situationer och inlägg kan bli avgörande. Så därför har jag valt henne. Men Lina är en fantastiskt bra spelare också. Men i den här matchen så har jag valt Sara Thunebro. Och sen Lisa Dahlqvist på mitten. Det var väl ingen större skräll. Men jag tycker hon visade i matchen mot Holland att hon är tillbaka och kroppen håller. Och det är som sagt, det är en riktig mästerskapsspelare om vi kommer ihåg.
Ja, det kommer vi ihåg.
Vi kommer ihåg VM sist när hon spottade in mål. Hon är ju liksom en spelare som går väldigt mycket på inspiration. Så jag tror att hon kommer tagga till och lyfta sig flera snäpp till VM drar igång.
Ja, då får vi återstå och se om Pia tycker som du.
Precis, antagligen inte.
Antagligen inte, nej. Men nej. Vi har en punkt som återstår innan vi rundar av dagens övningar. Vi ska presentera vinnaren i vår tävling. Den som får en bubbelvattenmaskin i landslagsdräkt hem i brevlådan är Tony Wildevall. Vi hör av oss till dig på Twitter för att få din adress. Så får du bubbla i sommar. Då återstår det bara att vänta på att domaren blåser igång matchen. Och jag är redan nervös. Alltså, ja. Hur är du förresten när du kollar på viktiga matcher? Sitter du hemma? Eller går du på lokal?
Jag sitter nog hemma. Särskilt nu när jag har ett litet barn. Men jag tycker att det är ganska skönt. Jag tycker att det tenderar annars att bli inte så stor fokus på matchen. Så jag tycker att det är ganska skönt. Det får gärna vara folk här som är fotbollsintresserade och också vill kolla. Men det är inget som jag tycker man behöver dela med fler än familjen faktiskt.
Nej, men då är vi helt på samma linje. Jag vill sitta hemma med min man och mina barn, för de är också fotbollsintresserade. Då vet jag att det blir fokus. Det har hänt förut, för länge sedan, att jag blandade ihop att titta på fotboll med att umgås. Och det kan bli bra om de andra också är intresserade. Det kan bli fullständigt värdelöst om de andra inte är intresserade och pratar om annat. Så att nej, så vill jag inte ha det. Det måste vara fullt fokus. Pallar inte mina nerver annars. Ja, men då säger vi tack för nu. Och så är det bara att träna på tumhållningen. Nästa avsnitt kommer på torsdag den 11 juni. Och då laddar vi för matchen mot USA. Gruppspel special av Split Vision sponsras av Svenska Spel. Stolt huvudsponsor till svensk fotboll. Hej då!
Hej då!
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.